Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Dagens avsnitt är en återpublicering av ett samtal Paul Linjama, forskare vid CTR, hade med Lunds universitets moderator för den digitala bokmässan 2021, Anna-Klara Törnqvist. Ämnet för samtalet var: hade Jesus och Maria Magdalena en kärleksrelation? Vad står det egentligen i evangeliet som bär namnet Maria Magdalena? Och vilken roll hade egentligen kvinnan i den tidiga kristendomen? Om detta berättar alltså Paul Linjama, docent i religionshistoria, som för första gången översatt texten till svenska.
Välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa. Här intill mig sitter Paul Linjama och du är religionshistoriker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.
Stämmer.
Välkommen hit.
Tack.
Vi sitter här för Maria Magdalenas skull, höll jag på att säga. Din bok heter Maria Magdalenas evangelium med underrubriken text, översättning och historisk bakgrund. Mm. Så det kan vi ju börja med. Det är ju spännande för det visar ju hur innehållsrik din bok är. Mm. Det är själva evangeliet som finns i den här boken.
Det stämmer. Den är ju väldigt kort, den här texten. Delvis på grund av att den är rätt svårt fragmenterad. Mm. Vi har inte hela evangeliet kvar. Men även ifall vi hade haft det så tyder det mesta på att den var väldigt kort. Eller vi har liksom den sista sidan. Och där kan vi se, eftersom den är numrerad, hur lång den var.
Och hur lång är den ungefär?
Jag tror att vi har 7 sidor av totalen. Mm. Så den var 19 sidor från början.
Just det.
Så därav den korta boken, men som sagt, den hade kunnat blivit mycket längre ifall jag hade fokuserat på alla detaljer som tas upp. Det går ju ganska snabbt i vändningarna ibland när jag försöker beskriva den historiska kontexten. Mm. Den är fullspäckad, men kort, kort text.
Mm. Jag tänker många börjar väl fundera på varför det här inte har funnits förut och sådär. Hur är den historiska bakgrunden till den här texten?
Ja, det finns ju en del anledningar till att den inte har översatts till något modernt språk tidigare än 1955, som då den första gången den kom på tyska. Själva manuskriptet, den koptiska då, som min översättning baseras på, den återfanns i slutet av 1800-talet i Egypten på den svarta marknaden för antika manuskript. Men sen dröjde det 60 år innan den översattes, innan en översättning kom ut. Den översattes, men översättningarna hamnade i orätta händer, översättarna gick bort, det blev 2 världskrig emellan. Mm. Och sen till slut så 1945 så gjorde man ett nytt textfynd av Nag Hammadi-biblioteket. 52 texter på koptiska som innehåller många, många kristna texter. Så att Maria Magdalenas evangelium i översättning hamnade liksom lite i skymundan för det här andra stora textfyndet. Mm. Så det dröjde till 1955 innan det kom en tysk översättning, och sen kom det också engelska så småningom. Men den svenska har dröjt då fram till nu.
Mm. Det är du som har gjort det, det är ju fantastiskt. Det ser vi inte nu, men jag kan ju beskriva för tittarna här att det är väldigt fint. Så på ena, på vänstra uppslaget så ser vi då på koptiska, med koptiskt alfabet, transkriberingar. Och sen har vi din översättning och vi har också faksimil på pergament, eller vad är det?
Ja.
Pergamentet längst bak
i boken.
Så man får en väldigt fin känsla för den här gamla, gamla texten. Mm. Tycker jag är jättefint. Mm. Och man kan ju tycka ändå att det är förvånad, för Maria Magdalena är ju en väldigt mytomspunnen biblisk gestalt. Mm. Du tar upp många i populär, alltså det finns ju Marianne Fredriksson, det kanske det mest kända svenska exemplet. Vi har Dan Brown och så vidare. Så jag tänker att det dröjde till 55, det är ändå För det finns ju väldigt mycket spännande här kring Maria Magdalena och vem hon var.
Mm.
Vill du berätta lite om liksom henne och hennes plats?
Hennes plats i populärhistorien eller populärkulturen är ju rätt stor, måste jag säga. Men jag tror att fokus kring hennes person har blivit har växt mer och mer den senaste tiden. Mycket beroende säkert på att vi lever i en tid där jämställdhetsfrågor är viktigt och kvinnor kommer ikapp på alla slags positioner. Och Maria Magdalena har då fått representera en stark kvinna. En kvinnoroll som kanske inte har varit så mycket fokus tidigare.
Mm.
Och det här har kanske inte varit prio ett för i kyrkoleden kanske tidigt 1900-tal när texten faktiskt återfanns.
Mm.
Eller började liksom studeras och översattes. Och sen så började också främst från 60-talet framåt skulle jag säga. Hon sipprar in i populärkultur i form av den här starka kvinnan då som vars roll till Jesus är lite sådär omtvistad.
Mm.
Och då finns det ju ett sånt här spänningsmoment som många går igång på. Även jag som drogs till de här frågorna delvis på grund av såna här frågor som vad vet vi egentligen om Maria Magdalenas relation till Jesus? Mm. Har vi liksom fått reda på allting?
Mm.
Är det någonting som finns mer att veta?
Mm.
Och sen drogs jag in i vidare studier kring de här frågorna och försöker då redogöra för vad vi kan säga med historiska belägg kring den här relationen mellan Jesus och Maria Magdalena.
Just det, jag har faktiskt skrivit ner ett citat ur då Maria Magdalenas evangelium. Så jag tänkte, det är väldigt kort, men jag tänkte läsa så att vi får lite känsla för den här grundtexten också.
Ja.
Då står det så här. Petrus sa till Maria, syster, vi vet att frälsaren älskade dig mer än de andra kvinnorna. Tala om för oss betydelsen av de ord som du lagt på minnet, det som du har kunskap om och inte vi, det som inte vi hört.
Mm.
Och det tänker jag, det är så fint det citatet, för dels vetter det ju åt det här då ryktet eller spekulationerna om att Jesus skulle kunna ha någon form av kärleksrelation.
Mm.
Men det trycker ju också på, eller visar också på det som du faktiskt skriver om, som jag tycker är väldigt spännande och viktigt också, att det kanske fanns en annan genusordning i den tidiga kristna kyrkan, alltså att hon ska tala för lärjungarna här då som är samlade.
Mm.
Jag tror de flesta har associationer till det här Maria Magdalena som Jesus, den relationen med förälskelse. Men vill du berätta om den andra delen, det som du också lyfter fram med kvinnans roll i den tidiga församlingen och så?
Just det här citatet du tar upp kan ju tolkas på lite olika sätt. För Petrus tar ju upp Marias relation till Jesus bland de andra kvinnorna.
Just det.
Så där säger Petrus att han, Jesus älskade henne mer än de andra kvinnorna, eller mest bland kvinnor. Men det finns ett till citat, en till plats i evangeliet i slutet där det här återkommer igen. Och då står det inte bland kvinnorna, utan då står det helt enkelt bland oss.
Ah.
Och då syftar du syftar på lärjungarna.
Mm.
Så från citatet som du läste upp skulle man kanske kunna tro att Marias roll är speciell bara bland kvinnor. Men tar man det i hela kontexten så är det uppenbart att den här texten i alla fall hävdar att Maria hade en speciell relation överlag.
Mm.
Och den här speciella relationen då kan man tolka utifrån, jag tror att det är korrekt att göra det utifrån Johannesevangeliets sista del där det står att det är Maria Magdalena som är den som återfinner Jesus grav tom.
Just.
Och det är Jesus som väljer Maria Magdalena att visa sig för först.
Mm. Mm.
Och ge henne då ett bud om att gå till de andra lärjungarna och tala om för dem vad han har sagt eller vad hon har sett.
Mm.
Så det här citatet du läste, det återknyter till den traditionen där Maria Magdalena är den som har fått se och veta någonting som de andra inte har.
Just det.
Och därför då ber Petrus henne att tala om för dem vad det är för någonting.
Mm.
Och sen spinner ju den här texten vidare på det här och det öppnas en hel ny värld än den man kanske känner igen från den kanoniska bibeln.
Just det. Jag tänkte också att vi ska kanske förklara det, eller du förklarar ju det i din bok, för det är kanske lätt att tänka evangelium som texter som berättar om Jesu liv, födelse och liv. Men här är det evangelium i egenskap av originalbetydelsen i ordet, eller hur?
Mm, mm. Ett gott budskap helt enkelt. Och under antiken, de första åren, så fanns det ingen distinktion mellan evangelium och evangelium. Ett evangelium betyder helt enkelt bara ett gott bud.
Mm.
Så att, men eftersom de fyra evangelierna som kom att utgöra grunden, eller i alla fall början på Nya Testamentet, handlar alla om Jesus liv.
Mm.
De blev kanoniska och blev liksom som ett rättesnöre. Och därav har vi då kommit att associera evangelium med en berättelse om Jesus liv på jorden. Men så var det inte under antiken. Det finns många olika slags evangelier, många olika slags texter som har titeln evangelium.
Mm.
Som inte handlar om Jesus liv, utan berättar om till exempel såna här händelser när Jesus återkommer från döden.
Just det.
Och talar om någonting för den som får då det här budet att det här var inte hela berättelsen som skrevs ner, utan det finns annat som ni har missförstått eller som går att lägga till.
Mm.
Och då är den här Maria Magdalena en sån text då.
Just det. Och jag tänker, det som är spännande tycker jag också, för du läser ju, du placerar ju texten med liksom fysiken, filosofin, praktiken, metafysiken.
Mm.
Du visar hur det finns trådar kring från antik filosofi, och du har andra jämförelser också. Det är ju en ganska gåtfull text, tyckte jag, när jag läste den. Vill du berätta lite mer om liksom hur, vad står det i den här egentligen?
Texten börjar ju med, tyvärr så saknar vi de första sidorna, de är försvunna, så vi kastas in i mitt i en berättelse. Och då är det Jesus som berättar för lärjungarna om materians natur, om kosmos och om det världsliga tillståndet. Och han säger att människan inte ska fokusera på det världsliga, utan titta inåt och försöka bekämpa synden och försöka bekämpa lustar och känslor som leder människan åt fel håll. Sen lämnar Jesus lärjungarna, och de lämnas att försöka tolka det själva, och de kan inte riktigt reda ut vad det är han har sagt och vad det betyder. Och då kommer Maria in och märker att de här lärjungarna är oroliga, och ber dem att inte vara det. Säger att lugna er, jag har, om ni vill så kan jag berätta vad han har sagt till mig. Och då bryts texten igen.
Mm.
Hon får, tror jag, säga någon mening innan den bryts igen. Och sen får vi läsa 4-5 sidor i slutet. Och då kommer vi in i berättelsen igen. Och Maria berättar om hur himlavalverna ser ut. Vad som händer när människan har dött kroppsligen. Själen stiger upp mot himlen och får träffa på olika slags andemakter. Så att det är en berättelse om en dold värld, kan man säga, som Jesus berättar om, som handlar om vad händer människan efter döden, men också hur man ska leva på bästa sätt här på jorden.
Just det.
Och då knyter den här texten an till många av de filosofiskolor som var populära under andra århundradet, första också.
Alltså, tecknar en väldigt fin bild av det.
Mm.
Vi måste alldeles snart avrunda, men jag skulle vilja som en sista fråga dig, för du hade naturligtvis en bild av Maria Magdalena som religionshistoriker och så, kanske också som lekman så att säga, när du började det här. Har du en annan bild nu när boken är färdigskriven och du har varit så nära texten?
Ja, det tror jag att jag har. Jag tror att kanske från början så var jag mer intresserad av och sökte efter de här mer kontroversiella aspekterna av Maria och då hennes relation till Jesus, vad det kan ha, hur den kan ha sett ut. Men nu så tycker jag att det är inte lika intressant, den frågan, utan faktumet att hon sågs bland vissa då kristna, tidiga kristna grupper som den här texten representerar, som en andlig mästare helt enkelt. Att det var hon som hade insikter som ingen annan hade.
Mm.
Och det tycker jag var en upptäckt som man kanske inte, man fokuserar mer på relationen till Jesus snarare än hennes faktiska roll i gruppen då.
Mm. Jag tycker också det är någon sorts återupprättelse upprättelse för Maria Magdalena. Det har varit jättefint att ta del av läsningen, både evangeliet och dina tankar om det. Så tack så mycket, Pau, för det här samtalet. Alltså Maria Magdalenas evangelium.